Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
'278 var golflegendaren Annika Sörenstams totala resultat när hon vann sin första major, US Open 1995. En seger som gjorde att Sörenstam som första golfare tilldelades bragdguldet. Det skulle sen bli ytterligare 9 major-titlar, varav 2 med samma totalresultat, just 278.
278 landskamper gjorde det evigt gröna trädet. Jan-Ove Waldner för Sverige i lagsammanhang i bordtennis. Han toppar den listan före Jürgen Persson och Kjell Hammarn Johansson.
Hammarn, där satt den. 278 mål gjorde måltjuven italienaren Filippo Inzaghi för sina olika klubbar under sin seniorkarriär. Super Pippo, som vi ändå får säga, blev som allra mest framgångsrik med AC Milan.
En stor svensk målskytt, Johnny Ekström, gjorde 278 matcher i 8 olika europeiska klubbar i 5 länder under sin karriär. Vilka 8 klubbar, Lasse?
Den frågan passar jag gärna vidare till alla våra lyssnare. Ni kan fundera på det. Johnny Ekström, vilka 8 europeiska klubbar? Vi ska avslöja det i slutet utav det här programmet. Men inte googla!
Inte googla. El Clasico, möten mellan Real Madrid och FC Barcelona. Om vi räknar in också träningsmatcher mellan klubbarna så har det spelats 278 matcher mellan ärkerivalerna och dominanterna i den spanska fotbollshistorien.
278 matcher i Grand Slam-sammanhang vann tyska tennisstjärnan Steffi Graf. Sett i antalet turneringssegrar är bara Serena Williams mer framgångsrik i Grand Slam-historien.
278 kilometer är det skandinaviska rekordet i skärmflygning, och det var göteborgaren Gillis Bengtsson som färdades så långt när han i fjol 2020 flög från Falköping ända till Seby på sydöstra Öland. Och en av hemligheterna att lyckas i skärmflygning är att bedöma väder och vind. Eller som Gillis själv sa efter rekordet: jag skulle säga att vi skärmflygare är bättre på vind än många meteorologer. Ibland kan man bli förbannad när det kommer varningar om olika väder och vindar som inte stämmer. Egentligen är det ganska lätt att tolka vindarna.
Jag tror alla meteorologer riket runt längtar till 1 april, för då kan de i en hel månad säga att det är typiskt aprilväder.
Tackar vet jag, skärmflygare eller?
Jag skulle ju aldrig någonsin gå upp och tjafsa med Gillis här. Då hamnar man på hans höjd, och det vågar jag inte.
Ja, nu blev väder viktigt innehåll i sporthuset igen.
Alltid.
Typiskt.
I detta avsnitt 278.
Årets första, 2021. Smilla utanför dörren, det var ju klantigt. Sätt in den innanför gallret där, Lasse. Det är en hund som hamrar intensivt på ytterdörren för att komma in. Sätt in den i köket där, Lasse.
Kom.
Han har så svårt, han kan inte stänga. Han kan inte stänga liksom grinden. Han tycker att det är en attack mot dem.
Jag ber om ursäkt där ute i landet. Vi hamnar ju på en väldigt tråkig...
Jag har också gjort ett fel, Lasse. Jag har gett min då lamben. Och varje gång jag ger en lamben som man ska tugga på inne, då vill han inte det. Då ska han ut och gräva ner skiten. Så då gnyr han hela tiden. Men jag har bara lamben hemma idag. Så jag har också bekymmer. Och sen har inte jag kunnat fostra... Jag adopterade honom, vet du, så jag fick honom inte förrän han var 5 månader. Så att han har ju tappat en del av fostran där i början.
Ja. Efter den här hundlika tjuvstarten, apropå olycksdokumentet som kommer lite senare om tjuvstarter, så är det alltså så att vi har Miro Salar, i Karlskrona. Vi har Thomas Johansson i Dalarna, i Leksand. Och Lasse och Tommy här i Gustavsberg. Och just nu en bultande Torres på för att komma ut ur grinden som jag tvingade in honom i. Mot Lasses vilja, eller hur? Du ser ju...
Ja, men de är med. De somnar snart.
Mm. Och apropå lugn och ro, Thomas, jag tänkte på dig när jag såg att Bert Robertsson fick sparken här, Linköpings tränare. Första tränaren den här säsongen som fick sparken, va? I Svenska Hockeyligan.
Det stämmer.
Det tog ända till efter nyår. Ovanligt sent. Och då tänkte jag på dig, lugnt och skönt nu för Tjomme som har, du har varit i den där härvan en hel del de senaste åren i Leksand där med sparkade tränare och rörigt i klubben och långt ner i tabellen, och nu bara så flyter det på likt en härlig vy över Siljan. Eller?
Ja, men det är otroligt lugnt. Och det är väl självklart att de sportsliga resultaten är väldigt styrande i den här tryggheten, och att man kan ha tålamod och också känna ett lugn. Jag förstår, vi har ju varit i den sitsen i många år i Leksand, det här med balansera på både längst ner i hockeyallsvenskan och balanserat också tagit sig upp i SHL och sen ramlat ur. Så att, sen är det väl alltid, mitt jobb består ju kanske i att vara lite smått orolig hela tiden, men jag tycker ändå att vi på något sätt förtjänar och har den känslan av att vi kan lyfta lite på näsan och börja snegla lite snett uppåt i tabellen. Det är inte så långt upp till de övriga lagen, och ser man till prestationerna som vi gör på isen också, så finns det absolut ingen anledning till att inte våga ta det steget och gå för topp 6 placering. Så att, och nu ska vi liksom försöka bara fortsätta och rida vidare på den här vågen av positiv ism, om man nu ska uttrycka sig så, som finns i Leksand.
Minns ni mitt guldtips, eller? Är någon som minns det? Inför den här
SHL-säsongen? Nej, men alltså, du brukar vara noga med... Nu har du någonting på gång här faktiskt, för du brukar vara noga med att påminna oss alla när du någon tippar rätt. Det har ju varit ett kolossalt tjatande om Degerfors exempelvis.
Degerfors.
Medan däremot att IFK Göteborg inte var topp 3 eller vad det var du pratade om, blev av, det hörde vi inte så mycket om. Så det är ju troligtvis Rögle du har som guldtips då, eftersom de leder ligan. I snitt poäng inspelat per match.
Jag valde ju HV71.
Ja, men jag vill säga en applåd för att du tar upp det. Snyggt, ja. Snyggt.
Ja, men de står väl för säsongens... även om Linköping nu sparkar Bert Robertsson, så är det för mig det stora fiaskot så här långt i Svenska Hockeyligan. Och jag tänker också på det här, jag vet inte, du resonerar som sportchef och du också, Miro, ni som är med i klubbar, så där, liksom, när det finns för täta band, du som är sportchef, general manager Thomas, när det finns täta band inom klubbledningen. I det här fallet HV71, så är det då, är det Johan Davidsson som är sportchef eller?
Johan Hult.
Vad är Davidsson då?
Han är väl då assisterande sportchef, kan jag tänka mig.
Och deras kompis då, Niklas Ram, deras gamla kompis, är ju tränare. Och jag tänker att om det inte hade varit en gammal kompis från spelartiden, så hade det varit lättare för dem att kicka tränaren i det här fallet, som man har gjort med många andra tränare också i HV71 genom åren.
Ja, nej men det är väl självklart. Jag har ju upplevt lite samma i Leksand, att det har ju funnits kanske rätt, ja, men lite såna känslomässiga och kanske vänskapliga band som har gjort att kanske alla beslut inte alltid är tagna tillräckligt snabbt, eller kanske med föreningens bästa. Och jag kan förstå det, jag har full respekt för att man hamnar i den känslan av att man kanske ska semestra ihop på sommaren, och så ska man på något sätt tala om för den här personen att du får inte vara kvar här längre, du får sparken, och att det kan skapa liksom jobbiga konflikter i sin vänkrets. Jag förstår det. Jag tycker att det är otroligt skönt att jag inte har de banden med någon här i Leksand. Det gör mitt jobb enklare, inte för att jag ska sparka folk till höger och vänster, men jag har liksom inga känslomässiga problem att ta beslut där Leksands bästa står för mina ögon i det avseendet. Och det tycker jag känns otroligt skönt. För jag skulle nog också uppleva det extremt jobbigt, och det är väl bara att titta på, ja, men eran relation, din och Lasses, Tommy, om du skulle behöva sparka Lasse från sporthuset till exempel. Det är kanske inte...
Du har fått sparken! Det är som...
You're fired!
Det är som Johan Rheborg sedan hade på Örse Nilegård.
Så vi har beslutat här, Jan och jag, att du ska omplaceras till returglastvätten omgående. Your final day at work, ni har rätt för. Du kanske hade hoppats på att vi skulle stå här med lite rulltårta. Bocka, buka, ta i hand och tacka för gott samarbete. Så här ligger till, broder. Det är en sak som jag har försökt säga till dig så oerhört länge, men jag har aldrig riktigt fått tillfälle. Du har fått sparken.
Ja.
Precis.
Vadå?
Precis.
Det här pågår överallt och det tror jag, så det är inte liksom, det är inget unikt i sportvärlden att det är så. Jag tror att det funkar rätt mycket så också i företagsvärlden där man kanske klappar varandras ryggar i inte alltid i meningen av att det är det bästa för företaget eller någonting annat. Så att det vore konstigt om sporten skulle vara undantaget från det.
Avgörande är ju att du ska hela tiden ha föreningens bästa för ögonen. Alltså, i exemplet HV71 så är det ju så att ledningen ska ju hela tiden fatta de beslut som är bäst för HV71. Och det är klart att då är det ju lättare om det inte finns personliga vänskapsband, såklart.
Ja, och när vi ändå är inne på sparkade tränare så kom ju också beskedet att ditt Karlskrona Hockey, alltså precis nu här idag, Miro, sparkar tränaren Mats Lust. Ni befinner ju numera i Division 1. Mats Lust, spelarlegendar. Vi minns honom som, ja, hur många SM-guld har han egentligen som spelare? Jag tror att det är 3 stycken med, ja, först Färjestad och sen Malmö. En stor profil i svensk ishockey som nu alltså får kliva av det här tränaruppdraget. Och när vi läser på er hemsida här nu när det har kommit ut så kommenterar Erik Belin. Erik Belin, han är alltså...
vi har 2 sportchefer, Patrik Larsson och Erik Belin.
Och han säger, vi vill bygga långsiktigt med ett nytt och bredare ledarskap som tar ansvar för hela vår elitverksamhet, där Erik Karlsson nu, som kommer från juniorerna då, får förtroende att leda laget framöver. Den moderna hockeyfilosofi som Erik står för tror vi passar dagens trupp på ett väldigt bra sätt. Och så fort man har skrivit så där, så tänker jag, den moderna hockeyfilosofi, att det är då någon slags riktningsförändring kopplat till att Mats Lust då inte hade en så modern filosofi. Vad säger du om det?
Samhället förändras och idag måste man arbeta annorlunda som tränare än man behövde kanske göra tidigare. Då behövde man kanske inte då ha den här nära relationen till spelare och de här personliga samtalen som idag är naturligt att man har och så. Ledningen har ju beslutat det här och man får ju hoppas att de tänker långsiktigt. Det man kan fråga sig är ju då att när man rekryterar, om man inte borde kanske fundera lite grann på vad den tränaren eller den spelaren som vi värvar, vad står de för? Jag utgår ifrån att man hade en ganska bra bild av vad Mats stod för. Och nu visar sig då att man är missnöjd med den och då gör man sig av med honom.
Långsiktig satsning helt enkelt, och det är anledning till tränarbytet. Och det påminner väl Thomas också lite om faktiskt det som ni gjorde förra säsongen när ni gjorde er av med, om man får uttrycka mig så, Roger Melin.
Ja, men som vi gjorde nu har vi Björn Hellqvist, vi har startat någon form av nybyggnation i Leksands IF. Och det är ju egentligen första året som sen jag kom hit i alla fall som jag kanske har fått vara med och bestämma att det är den här tränaren jag tycker vi ska gå för i det avseendet. Ger du in i en process där du ska göra av med tränare, dels ska det finnas tränare ute på marknaden som också kan komma in. Oftast den tränaren som kommer in, han säger ju inte bara så här att ja, men vad kul, jag kommer in och hjälper klubben här i 4 månader och sen säger jag tack och hej, utan han säger ju att ja, men jag vill gärna ha 2 år till efter det här. Och sitter du då riktigt illa till, då tvingas du in i det, fast det kanske är någonting du vet inte kommer vara bra i det långa loppet heller. Och det var ju vi inne i. Vi hade Leffe Karlsson, vi tog bort Leffe Karlsson. Roger kommer in, Roger säger jag vill ha ytterligare några säsonger. Fast det kanske egentligen inte var Roger som jag hade velat ha säsongen efter initialt. Vi tar bort Roger, Uffe kommer in och säger så här, jag kör 3 månader. Och då visste jag, han kommer in 23 månader, sen så får vi börja om.
Sporthuset 278.
Du var inne på, Lasse, föreningens bästa för ögonen. Det kan väl bli ett fortsatt tema här då.
Sluta nu, Bosko.
Förlåt. Oj, nu är nya hundproblem.
Ja, han håller för fan på att gnaga ner grejer från väggen. Lägg ner.
Det var...
Jag har aldrig haft en så här stor hund. Så han kom in upp liksom på köksbordet och sliter ner.
Han måste väga nu, 35 pannor.
Ja, nu vägde jag honom igår 32. Han vägde 17 när han kom. Och då har han någon vallhundsvariant i sig. Och det finns ju varianter som väger 60 kilo där.
Vi träffade faktiskt ett par här uppe. De hade en liknande som du har. Och han hade sprungit rakt genom toadörren.
Genom?
Rakt genom toadörren.
Bosko! Ge dig nu!
Oh. Det här känns som ett enda jävla stort skämt. Det är sjukt, inget mindre, bara sjukt. Det är monumental förlust för svensk fotboll och svensk damfotboll. Göteborg FC var alltså ingen klubb, utan bara ett tillfälligt politiskt projekt. Kul nyhet för alla som engagerar sig genom åren. Vilken soppa, vilken tragik. Det här är rubriker från olika krönikörer i svensk media efter det besked som kom här under, ja, precis vid jul, att Göteborg FC, svenska mästare på damsidan i fotboll, lägger ner verksamheten. Några dagar senare så var de igång igen, och du, Lasse, får reda ut begreppen.
Jag tycker man ska se det i tre delar. Dels ordförande Peter Bronsman, som han heter då, som ju är storsponsorn också. Hans insats och vad han har gjort för klubben under lång tid och det här agerandet i det här enskilda fallet. Nummer två, det är regelverket. Vad säger stadgar och statuter? Och nummer tre är agerandet. På vilket sätt kan det anses ha påverkat fotbollen i allmänhet och damfotbollen i synnerhet? Det är
nummer
de
ett.
Tre delarna.
Nummer ett.
Oerhört stark insats under många, många år. Han är storsponsor som också är ordförande. Det här är ingenting han håller på med ett par år, utan han har arbetat för damfotbollen under många år. Gjort ett arbete som jag tror beundras av rätt många. Han kom ju högt upp på listor över personer med stort inflytande och sådana saker, va? Och det ska man ha respekt för. Nu har han agerat från sin roll som ordförande. Jag var inne och tittade på deras hemsida. Det finns fyra personer i styrelsen. Man kommer inte i kontakt med någon. Man får bara skicka till en allmän infoadress för Göteborgs FC då. Men han har väl som ordförande tyckt att det fattas en del. Mästartecknet kom. Han sa att projektet var treårigt för att få titeln som svensk mästare i damfotboll. Det tog 17 år. Och så kände han kanske när han var ute i Champions League och spelade var otillräckliga helt enkelt. Den sportsliga kvaliteten räckte inte till, att det här är för dåligt och vi måste ha ett samarbete med en etablerad stark förening på herrsidan för att kunna få ett starkare totalt genomslag. Och det var ju det han egentligen ville uppnå då.
Del två då?
Ja, det är ett brott mot idrottens absolut mest grundläggande förutsättning i Konungariket Sverige, nämligen medlemmens betydelse. Alla föreningar ägs av medlemmarna. Det är därför vi har även den så kallade 51%-regeln, vilket innebär att en förening kan inte bolagisera sig ifrån medlemmarnas huvudägande. Så är det i grund och botten, vilket innebär att lägga ner elitsatsningen på damsidan och inte gå till medlemmarna och säga att det här är ett förslag från styrelsen och medlemmarna får rösta på ett årsmöte, utan göra det bara. Det är att gå bakom ryggen på medlemmarna. Mycket allvarligt. Mycket allvarligt, och det kan inte ses mellan fingrarna på något sätt. Så får det inte gå till.
Och den tredje delen i din uppdelning kring det här?
Ja, alltså, man kan ju alltid diskutera vilken skada fotbollen i allmänhet har lidit av detta och damfotbollen i synnerhet. Och jag kan konstatera att du citerar ju lite grann här i inledningen. Det var rätt skarpa kröniker som knappast kan anses ha varit utvecklande för damfotboll. Och det finns ju regler och statuter som säger att ditt agerande får inte skada sportens anseende. Och det är att det når en stor publik genom att exempelvis tryckt media skriver om en sån här händelse. Göteborgs FC har den strukturen på sin hemsida. Kan man läsa att medlem så får du betala 500 kronor och får du rösträtt. Men du kan också bli stödmedlem och betala 200 kronor, men då har du inte rösträtt. Men så, det är omöjligt. Är du medlem och då har du rätt att påverka. Punkt slut. Att det ska vara så otroligt svårt för svensk idrott och svensk idrottsföreträdare att fatta det. Och det är ingen liten fråga vi pratar om. Det är en förutsättning. Sen är det så här också. Ska du spela fotboll i Göteborgs FC måste du vara medlem i Göteborgs FC. Det är inte så att det är samma sak för Thomas här i Leksand. Alla Leksandspelare måste vara medlemmar i Leksand för att få representera klubben. Det är liksom en grundförutsättning, va? Mm. Vilket innebär att de har åtminstone 20 medlemmar i Göteborgs FC, och det är ju spelarna.
Men sen kom ju beskedet på nyårsafton då att allsvensk fotboll också 2021 i Göteborg. Och då skrev de det att den 29 december meddelade styrelsen att elitsatsningen skulle gå in i en ny fas för att säkerställa att damfotbollen i Göteborg på lång sikt går framåt. Och man motiverade det då på hemsidan. Vad vi inte förväntade oss var det stora, överväldigande positiva intresset från privatpersoner, företag och fotbollsföreningar för att behålla föreningens elitverksamhet. Vi överraskades av att så många klev fram och visade vilja att hjälpa till att finna lösningar för att behålla en elitverksamhet för damfotbollen i Göteborg. Vi kommer utan dröjsmål att sätta oss ner med de aktuella föreningarna och diskutera förutsättningarna för detta. Vår ambition är att ha en lösning klar under våren. Detta innebär att vi kommer att spela i Damallsvenskan 2021 och kommer att delta i Champions League till hösten. I det här fallet så är den här klubben ett enmansprojekt. Det är alltså Peter Bronsman som har pumpat in via sitt bryggeri och så 100 miljoner kronor i den här fotbollsklubben. Och sen så bara kliver han av. Och det som med största säkerhet är det röda skynket som får honom att bara lacka, om vi hade haft en Bronsman lackar-jingel, det är när man får storstryka Manchester City. För det är då allt vänder, alltså i Champions League-spelet. Man följer tungt då 16 december, 5-1 totalt mot City. Och efter det, dagen efter det, så kommer beslutet då på styrelsemötet att elitsatsningen ska lägga ner. Och det är då han säger också så här, vi har sett ut i Europa, Bayern München, Manchester City, vilka anläggningar de har, vilka träningsmöjligheter de har. Självklart så måste de herrallsvenska lagen hänga på den trend som pågår ute i Europa att satsa på damlag, annars kommer damlagen inte att ha en chans. Det vill säga en damallsvensk klubb måste ha en herrallsvensk klubb i ryggen för att kunna lyckas internationellt. Men han brann, den här finalen går ju på Gamla Ullevi också. Finalen i UEFA Champions League. Och att de skulle komma dit, och så såg han plötsligt vi för långt ifrån.
Det ligger nog säkert någonting i det han tänker. Sen kanske man kan ha väldigt starka åsikter kring hur man gör det här och när man bara fattar ett beslut rakt upp och ner på det sättet. Men jag förstår ändå tanken med att det bör kanske finnas större klubbar i bakgrunden som driver de här för att det verkligen ska kunna bli framgångsrikt på sikt för damfotbollen. Och det är väl då att ja, en enmansföreställning funkar liksom inte.
Mm. Jag betvivlar inte de goda avsikterna i Peter Bronsmans agerande, absolut inte. Men däremot är själva tillvägagångssättet man gör, man kan inte sidosätta medlem på det viset. Det strider mot hela idrottens grundläggande ideella demokratiska struktur. Det går inte. Och därför måste ju de som är ansvariga säga vad är det som händer här? Här ska ju Svenska fotbollförbundet kontakta dem och säga vad är det som pågår här? Elitfotbolldam ska säga vad är det som pågår här? Kanske till och med Riksidrottsförbundet. Därför att vi kan ta företrädare i elitidrotten som kör liksom, nu vill jag göra så här och då gör jag det. Liksom. Det funkar inte på det viset. Det går inte att sidosätta medlemmens
betydelse. Men uppenbarligen går det ändå. Det går ju. Han kan ju med lättet göra det. Det har vi sett bevis på ännu.
Ja, fast det
händer. Sker ingen bestraffning eller sånt?
Nej, det verkar inte som att det kommer. Men det är enligt regelverket har du 2 månader på att anmäla, så vi får se vad som händer. Men alltså, grejen är ju så att han drog ju aldrig ur laget. Han gick ut med ett pressmeddelande och träffade laget och så.
Och frågan är om det bara var ett skrämskott.
Ja, det kanske det var.
För att skaka igång diskussioner. För nu börjar jag prata. BK Häcken kan gå in. IFK Göteborg kan gå in.
Ja. Och så vidare. Men då menar jag att det har med sportens anseende att göra. Och den paragrafen finns anledning att titta på, tycker jag.
Men i så fall på ett felaktigt sätt, tycker jag också. Pelle Mainwaring mailar in till Sporthuset via sporthusetpodcast.se. i vår hemsida. Han skriver det att detta borde göras på så sätt som ni redan varit inne på i Sporthuset och som min tydliga ståndpunkt också är, att elitlicens ska innehålla grundkravet att elitnivå bedrivs både på dam- och herrsidan i landets högsta serier i samtliga lagidrotter.
Mm. Men då har du också den här delen. Ta Malmö FF som ett exempel. De jobbade ju med en fusion för damverksamhet och då sa ju medlemmarna nej. Medlemmarnas uppfattning i Malmö fotbollförening var att nej, Malmö FF ska starta ett damlag i lägsta divisionen och jobba sig uppåt i seriesystemet. Mm. Det var ju det beslutet som kom. Mm. Så stark är medlemmarnas kraft alltså. Och det är bra, så ska det vara. Det är medlemmarna som ska bestämma.
Men då ser man ju kanske de här, då när det blir en förening som inte är i lag med en större förening, att det kan få väldigt konstiga och jobbiga konsekvenser som det har blivit nu för den här fotbollsklubben i Göteborg.
Högt i tak i Sporthuset.
Det var ju en otroligt jobbig slutminut mot Finland. Jag tänker på de svenska juniorkronorna som hade en lysande första period och som sen successivt tappade och sen torskade på slutet precis. Det var ju faktiskt alltså lika euforisk, magisk, jättefinst totaljubel, så var det ju nere i källan för Sverige.
Men Thomas, med din expertis då, vad säger du? Det är 2 medaljer på 7 senaste JVM för Sverige. 2 medaljer, 7 JVM. Mikael Tält skickade till oss på Twitter att sporthuset. Vad ska svensk hockey göra för att komma tillbaka i toppen igen på juniorsidan? I SHL lider många lag av att man vill spela en allt för snabb hockey. Är vi inte fel ute när vi bara ska åka skridskor? De glömmer ju att vårda pucken.
Jag vet inte om jag tycker att Kanada och USA spelar någon långsam ishockey direkt. Det kan jag inte påstå. Men ska man då titta och jämföra sig med Kanada? Jag tror Kanada har 1000 juniorspelare som sen ska kokas ner i 20 stycken eller 22 stycken som ska spela. I Sverige så är vi kanske på 400 juniorspelare som ska kokas ner till 20.
Jo, men så var det ju, Thomas, så var det ju också när Sverige gick bra i JVM och bombade på med medaljer med fina årskullar. Men två medaljer på sju senaste. Den här relationen mellan Kanada och Sverige i underlag och så, det var ju även på den tiden när Sverige gick riktigt bra i JVM.
Men vi kommer ju få fram kullar som också kommer att kunna konkurrera, men det kommer ta längre tid emellan vi lyckas med det, med tanke på att Kanada kan hålla uppe nivån för att de har kullar som kommer år efter år efter år. Vi i Sverige har inte riktigt den kvaliteten rakt igenom. Vi har inte en 94-kull eller tidigare de här som just nu blommar upp och tar sig vidare till finalspel och är med och slåss om de medaljer. Men vi kommer att komma dit så småningom också. Men för våran cykel kring att slå in oss i junior-VM-sammanhang på en högre nivå är betydligt längre tid än att Kanada kan hålla uppe sin nivå. Jag tror att vi kommer se det här, att Sverige kommer vara med och fightas kanske 2-3 år när vi har en jättebra kull som går. Sen kommer det gå en 5-6, kanske 7, kanske 8 år. Och så kommer en ny kull och så är vi med och fightas igen.
Okej, okay, så det finns ingen problematik som du ser på det i svensk ishockey? Det är mer tillfälligheter alltså, vad vi får upp för kullar? Vi hade ju till exempel massor av medaljer där typ 2008-2014.
Jag tror att det har att göra med, jag ser inte att vi har en bättre eller sämre juniorutveckling nu än vad vi hade då, snarare kanske ännu bättre, ännu mer noggrann. Sen kan man alltid diskutera tävlingsinställning, vinnarskallar, alltså hela den där biten också, och där kan ju det vara, vi är ju mycket för bredd och alla ska vara med och ingen selektering. I Nordamerika jobbar man ju kanske lite annorlunda med utslagning, och det är jag ska fram och jag ska vara bäst och jag ska in på college, jag ska in på universitet och det är jag. Så, och det kan ju vara en annan form av när det kommer till de här sista lilla kryddan som är med.
Spelar alla på samma sätt då som du ser när du kollar på JVM?
Ja, i stort sett. Det kan ju vara lite, oftast så är det ju kanske lite tradition i det tjeckiska landslaget till exempel att kanske spela på ett visst sätt sådär med snabba omställningar. Likadant kanske då Slovakia, att de har en liten annan ådra in i det där. Nu är det ju många av de här spelarna i framförallt i de länderna som fostras in i den nordamerikanska juniorhockeyn. För de flyttar ju över väldigt tidigt och spelar där borta. Men jag tycker inte att det känns som att det finns en sån här utpräglad skillnad mellan lagen i grund och botten rent taktiskt, utan det är rätt lika rakt över linjen tycker jag.
Men är det inte lite så med juniorhockeyn, och det är det den hyllas för, det är ju det här att det är speedigt och det händer saker åt båda hållen och alla tycker det är skithäftigt att se på. Men om jag vänder på det då, varför förändras den spelstilen när man blir äldre och det blir seniorhockey av det? Det är ju för att det trots allt i slutet är viktigare att vinna, och då blir det då att du bevakar en 3-2, ja, du går inte bort den när det är 2 minuter kvar och du leder med 3-2. Så att, men för att gå tillbaka lite till den diskussionen som vi hade innan då, liksom att det här kommer periodvis, så är det givetvis när man har ett mindre antal utövare att välja av, så är man ju mer beroende av de här talangerna som föds. Tommy, du vet ju friidrotten till exempel. Vi snackar OS, liksom 3 guld. Mm. Det kommer aldrig ske igen. Ja, sen har det gått en period. Och jag kan gå till min egen gren. Det är nästan sjukt alltså att det är 10 år mellan oss allihopa. Om vi då inte sträcker oss längre bak än till Isaksson. Född 47, jag är 57, Vidén 67 och sen Patrik Lyft 77. Alltså ungefär 10 år mellan varje internationellt duglig stavhoppare har vi haft. Och det här tror jag liksom man kan hitta i fler idrotter.
Det där är intressant och talar i det som Thomas säger också, att inte brassa på här med krisrubrikerna. För nej, jag vet när vi hade den här gyllene generationen då med Klyft, Olsson, Holm, Kajsa Bergqvist, då kom ju reportageteam från hela världen för att undersöka den svenska modellen som hade lett fram lilla Sverige, hur de kunde vinna så många guld och dominera i friidrotten. Fanns ingen modell. Det fanns ingen modell.
Nej, det är verkligen inte.
De tittade, hur har de gjort? Var det något så totalsystem? Utan det var några enskilda aktiva, några enskilda tränare.
För ibland är det lite halvskrämmande också, för det blir en annan effekt av det. Om nu Sverige då går lite risigt här i JVM ett par säsonger, då börjar den nya generationen förstå hur svårt det är. Men vinner man eller tar medaljer, då ser man, ah, men det är ju möjligt. Vi kan slå Ryssland, vi kan slå Kanada. Så det finns ju sådana aspekter på det också.
Man plöjer upp mentala gränser för...
Bra sammanfattning.
För andra.
Mm. Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter vi på Instagram. Tack för att ni bombar oss med frågor. Vi försöker kärleksbomba tillbaka till er så gott det går. Ni som lyssnar, Mats Jonsson, Jörgen Eksvärd, Marcus Karlsson, Åsa Johansson och Erik Dahlberg med intro-idéer som ledde fram till den här programstarten. Fick en passning också från Henrik Odén till vår hemsida sporthusetpodcast.se apropå det här med tvådomarsystem. Vi hade ju uppe det, vi har liksom en följetong.
Huvuddomarsystem ska man säga då.
Ja, två domare eller fyra domare om vi kallar det så. Mm. För vi hade ju Lasses idé om att det borde kunna införas i fotbollen. Och då var ju både Jonas och även Niklas Wikegård inne på att det funkar sisådär i hockeyn. De ifrågasatte hur samarbetet egentligen funkar med tvådomarsystemet. Och nu kommer ju ni som står i båset där hela tiden och upplever och skriker på domarna. I alla fall du gör ju du, Miro. Jag tror Thomas är lite lugnare.
Framförallt är ju inte Thomas i båset.
Miro viftar med handduken lite då och då, tror jag.
Hur funkar det jämfört med förr?
Just nu när vi spelar i ettan så har vi ju bara en huvuddomare. Och då vet jag inte om det är som är spelare då, att det är sämre kvalitet på det. Men jag tycker definitivt att det är bra med tvådomarsystem. Ingen tvekan.
Självklart så kan ju domarna ibland ha lite olika uppfattningar om saker och ting och så. Men på det stora hela så föredrar jag det absolut. Det gör jag.
Mm. För Henrik skriver det att han menar på att det stämmer inte. Att det finns den här problematiken. Alla hockeydomare är upplärda nu. Tajt samarbete, huvuddomare, också linjedomare. Man bevakar olika ytor. Enda skillnaden är att om man har två huvuddomare så får man en snabbare signal, vilket är viktigt ur matchledning. Och som ni säger själva så fungerar flerdomarsystem utmärkt i flera idrotter. Jag har ju sett dig döma innebandy tvådomarsystem med Lennart Bresky då. Ni hade ju ett utomordentligt samarbete där du, Lasse, var fullständigt dominant och Bresky smög runt där på andra sidan.
Nej, Lennart kunde regelboken.
Ja, till skillnad från det.
Han har skrivit den.
Ja.
Det är alltid bra. Jag sa det, jag dömer gärna, men jag måste ha någon som kan reglerna.
Ett annat problem som dyker upp, tror jag, det är ju också mängden domare. Det vi ska tänka på att det är tvådomarsystem i SHL, Hockeyallsvenskan och J20, superelit. Det sväljer rätt mycket domare och det kan ju vara en problematik. Vi pratade om junior förut med mängden och så, och kvalitet utifrån det. Samma här, det är väl självklart att om det inte finns tillräckligt många domare att slussa uppåt i systemet så kommer ju kvaliteten också kanske bli lite sämre. Men jag tycker ändå att svensk ishockey och så som domarna agerar idag, man kan ha åsikt om någon bedömning hit eller dit, absolut, men på det stora hela tycker jag de gör ett superjobb, tycker jag.
Det är bara för fotbollen att hänga på, helt enkelt, som jag har varit inne på. Häng på!
Jag tänker fotbollen borde nästan ha en större fördel av det, eftersom det är då större plan och man ska springa. Man kommer mycket närmare situationerna om man tar varsin planhalva.
Och då slipper man göra de här hysteriska testerna som Håkan Andersson tvingades till.
Ja, eller så kan man göra de lite kortare intervaller då, för att de behöver de i alla fall inte springa 70 meter.
Hade du nu, Tommy, haft din receptionsklocka närvarande så hade jag plingat i den.
Ja.
Därför att det är svaret på frågesporten.
Jo, men den är här. Här är den. Den är alltid högst upp.
Mycket bra. Den där signalen betyder svaret på frågesporten. I inledningen hade vi Johnny Ekströms totalt 8 klubbar. Och då kan vi säga att i fem länder. Då kan vi säga att den ena klubben IFK Göteborg då, så släpper vi den. Mm-hmm. Då är det ju 7 klubbar till i 4 länder.
Tar ni någon av hans utlandsklubbar utan att googla, Miro och Thomas? Il Ciclone, ledtråd, det blev hans smeknamn i hans första proffsklubb, Johnny Ekström, när han försvann från IFK Göteborg ut i utlandslivet.
Det jobbiga var ju att ni tog den klubben jag var bombsäker på. Det var Göteborg. Men sen, nej, jag vet inte, men en italiensk klubb skulle jag tippa.
Ja, det Kommer du ihåg vilken det var, Thomas, eller?
Jag var inne på Fiorentina, men nej.
Två klubbar i Italien, Empoli och Reggiana.
Och Empoli,
Empoli var det, ja. Den hade man ju, borde man ju ha tagit.
Han bytte ju då från Johnny Brottom till Cyklonen. Il Ciclone, mm, för sin snabbhet.
Och så Tyskland. Och då har vi tre klubbar i Tyskland faktiskt. Bayern München, Eintracht Frankfurt och Dynamo Dresden.
Det var en gammal östtysk klubb. Mm. Real Betis i Spanien och sen var det också Cannes i Frankrike. Det var där Johnny Ekström var.
Kanon kan Johnny.
Klassiska mål gjorde han ju. Costa Rica, VM 90, när Sverige tog ledningen 1-0.
Ja, framförallt gjorde han ju mål i den kvalificerande matchen 25 oktober 1989 i Chorzów när Sverige slog Polen.
Till det mästerskapet, ja. Mm.
Till VM.
Så att de gick dit,
ja, ja. Mm. Ja, det var ju stort.
Men det där hade ni redan löst där ute. Det är vi ju väl medvetna om eftersom vi har en extremt kunnig sporthuset lyssnarpanel. Jag är olyckan, olet olyckan,
ovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovid
handlyckan. Så akta er för mig, annars händer en grej.
Olyckspåsen i sporthuset.
Det var väl inte de bättre idéerna vi har fått, tror jag, att vi skulle ha släppt det här avsnittet redan på onsdagen istället för den vanliga dagen torsdag, eftersom det hade varit en tjuvstart. Och för tid sedan så drog vi, det var ju förra året redan, så drog vi ur olyckspåsen, det var väl Jakob Hård, tror jag till och med, så långt tillbaka, som drog det här med tjuvstarter. Och då tyckte vi ju inte att vi i julavsnittet ville ha en olycksbombning, utan då ville vi sända kärlek på julen, och sen ville vi på nyårsavsnittet inte ha någon bombning alls, annat än fyrverkerier. Varpå det har hamnat här. Så nu är det dags för olycksbombning av tjuvstarter.
Sätt.
Det är tjuvstart på Bolt.
Det är det.
Nej, det är helt otroligt. Det kan inte vara sant.
Jo, det kan det vara.
Det är en tjuvstart på Bolt. Och nu springer alla fotografer. Alla fotografer sprintar över planen för att få syn på Bolt. Och får honom i fokus nu också. Och alla är i chocktillstånd. De jamaikanska supportrarna häpnar. Och Bolt har slitit av sig linnet i förtvivlan.
Ja, han känner ju att det är han som tjuvar.
Han tog en chansning för en superstart för att kanske sätta världsrekord. Men tjuvar bort sig. Ja, det är inte sant alltså. Vilken mega knall och mega praktfiasko för Bolt. Och för hela friidrottsvärlden som nu står stilla, banne med. Friidrottsvärlden står stilla. Usain Bolt är diskvalificerad.
Det är starka minnen som väcks till liv då. Och vad ska man säga då? Det är klart att alla blir ju grymt besvikna. Det som egentligen skulle vara intressant att veta, det är ju att Bolt själv hade sagt vad var orsaken. Om det låg någonting i luften där att han kände att jag måste få på en riktig rökare här för att jag ska kunna sätta världsrekord. Eller, men just i stunden så var det möjligt att man kände lite så.
Men vilken effekt det blir. Och det hör man ju i kommenteringen. Mm. Det är så roligt. Nästan leta ord. Liksom. Mm. Alltså, hur stort är det här? Det är inte möjligt. Sa du inte någonting sånt? Och Miro bara, det är möjligt.
Det var lite Helge Jansson över sig. Jo, det är sant, det är möjligt. Men det var lite som Sanna Kallur också när hon ramlade på första häcken. Det såg man inte heller. Som när idrotten är så...
Ja, det är det som är grejen med idrott, ja. Herregud.
Och det är det lite grann. Nu är det här ett olycksdokument. Men det finns också fascinerande saker i det här med tjuvstarter som gör att det också bygger idrotten. Det här var ju alltså tjuvstarternas tjuvstart. Bolt i Daegu 2011, 100 meter. Han var regerande olympisk mästare, han var regerande världsmästare. Han hade satt världsrekord, 200 meters finaler, globala sådana, i rad när det här hände då. Han satte allt på ett kort uppenbarligen i starten, eller hur det nu var. Men hela idrottsvärlden sjönk ihop. Men han gjorde det med nya förutsättningar, för sedan ett år tillbaka då så var regeln ändrad. Diskvalifikation direkt för den som tjuvstartar var ju något helt nytt i friidrotten. Tidigare när Bolt satt sina världsrekord, de som fortfarande står sig, så fanns det en andra chans. Med tennisterminologi en andra serv, kan vi säga. Och förändringen av den här tjuvstartsregeln då, likt simningen, att inte tillåta någon tjuvstart, gjordes i ambitionen att effektivare beivra chansningar i startögonblicket. Så, men ingen tjuvstart kan väl egentligen mäta sig med den här, skulle jag säga, i hela idrottshistorien, det som hände i Bolt i Sydkorea 2011. Fast det finns såklart mängder av andra också tragiska, dråpliga, närmast komiska faktiskt tjuvstartsögonblick. Tänk bara Vasaloppet som du kärleksbombade en gång i tiden, Lasse. 9 mil på skidor mellan Sälen och Mora. Ska det verkligen kunna bli en tjuvstart i en sån långkörare? Ja, faktiskt har det hänt mer än en gång. Och särskilt jobbigt var det vid ett par tillfällen på 50-talet. 1959 var första gången över 1000 startade i Vasaloppet. Och det blev en masstjuvstart. Innan alla hade kallats tillbaka och en omstart kunde göras gick det en halvtimme. Dåvarande starten Sune Ås yttrade: man har ofta frågat mig om det inte är svårt att vara starter, varpå jag svarat att det är världens lättaste jobb. Svårare är att vid Vasaloppstarten fungera som stopper av fältet och få tillbaka allihopa.
Tillbaka! Tillbaka!
Simning och skridskor har också sett ett antal omtalade tjuvstarter och diskvalifikationer. Michael Phelps missade ett VM-guld i lagkapp på grund av tjuvstart från en lagkamrat till exempel. Men den överlägset mest tjuvstartsuppmärksammade sporten är ändå friidrott. Tänk när tysken Jürgen Hingsen, kommer du ihåg det, Miro, var en stark guldkandidat tillsammans med britten Daley Thompson i tiokampen i Solois 88. Men i den allra första grenen, 100 meter, gjorde han Hingsen inte mindre än 3 tjuvstarter på 100 meter, vilket då krävdes på den tiden för att bli diskad från hela mångkampen. Han var borta från tävlingen. Varför har då friidrotten haft så mycket strul med tjuv och omstarter? Jo, för att startmomentet på de kortaste loppen, 100 meter, 100 häck och 110 häck, är så oerhört avgörande. Så mycket känsligare och så mycket mer vibrerande. I did not move. Ytterligare ett historiskt tjuvstartsögonblick när amerikanska världsstjärnan John Drummond vägrade lämna banan för att ha diskats för tjuvstart i 100 meters kvartsfinalen i VM i Paris 2003. Drummond strejkade på löparbanan i nästan en timme.
Och vet ni hur de lyckas få ut den efter den där timmen?
De körde in en sån här vagn och satte upp han på, eller?
Nej, de lurade honom och sa att han skulle få springa om.
Ja, just det, så var det.
Är det sant?
Ja, de lurar honom.
Och sen arresterar de honom när han kom utanför där.
Sen han kom ut utanför på uppvärmningsarenan så släppte de inte in han igen.
Ryktet går ju att det är så de ska lura ut Trump i Vita huset också. De kommer säga, du vann ändå presidentvalet, men du måste komma ut och ta emot och bli insvuren igen. Då glider han ut och då stänger de in.
Bevisningen mot honom var teknisk. Det är sensorer i startblocken, så är det nu också, som hade registrerat att hans reaktionstid låg under tillåtna 0,1 sekund, alltså en tiondel. Det som anses vara en mänsklig möjlig reaktionstid från startblocken, annars har man chansat helt enkelt. Idrottsvärlden dömde ut Drummond som en dålig förlorare, men hade han ändå rätt i sak? Ja, Sveriges främsta regelexpert, kanske hela friidrottsvärldens, A. Lennart Julin, också mångårig expertkommentator i friidrotten, menar att Drummond blev felaktigt bortdömd. Orsaken var att han rättade till foten i startblocket, inte att han tryckte till för att starta, och att det tekniska systemet är för finkänsligt, det var för finkalibrerat. Startblocken reagerar på tryckförändringar, och om en löpare rättar till foten så ger det avtryck. Och en sån rörelse kan ge tillräckligt avtryck för att systemet ska signalera för tjuvstart. Ett problem som dyker upp även i dessa dagar 17 år senare faktiskt. Och Julin är inne på ett ämne som tangerar diskussionen som vi haft om VAR kontra fysiska domare i fotbollen. Går det att lita på tekniken? Det krävs mänskliga bedömningar också, i detta fall från startdomarna. Han har vid flera tillfällen, till exempel där i Paris, jämfört data från starten med visuella videoupptagningar. Hur ser det ut egentligen? Och känner sig säker på att flera justitiemord har begåtts genom åren, till exempel mot Drummond. Han var inte för snabb iväg, det är bara att titta på videobilderna. Ett startmoment i sprintlöpning kan innehålla andra typer av störningar än rena tjuvstarter. Och nu kommer vi till det som du har varit inne på mycket, Lasse. Nämligen
dubbelskott.
Ja, Göteborgs VM 95 till exempel hade vi en kavalkad av det. Löparna kan till exempel vara sena upp i färdiga ställning. Eller set, som det heter på engelska. Alltså färdiga eller set. De kan röra sig, gunga, när man ska vara still i färdiga. Och det händer att de rycker i blocken utan att springa iväg. Och internationella friidrottsförbundet World Athletics har då bestämt sig för regeln att diskning gäller bara äkta tjuvstarter. När den aktiva lämnat sin färdiga ställning med två händer i marken och två fötter mot blocket. Men alla andra rörelser medför en omstart och en personlig varning helt enkelt, som kan resultera i en diskvalifikation senare. Men nu är i alla fall tjuvstarter i olyckspåsen. Och håll med om ändå, apropå det här med Bolt och så, att det är en fascinerande dramaturgisk effekt samtidigt i en stor 100 meters final, att det också gäller att ta sig igenom det svåra, känsliga startmomentet. Från att löparna hör ur sina individuella högtalare vid startlinjen, färdiga. Reagera på det, kommer till total stillhet i färdiga ställningen, för det ingår i det hela. Och sen hitta koncentrationen att lyssna efter skottet. Det måste vara stillhet i färdiga ställningen innan starten skjuter, för att löparna inte ska störa varandra. Och därför finns ingen exakt regel på intervallet från färdiga till skott. Men 2,5 sekund anses vara det optimala. Färdiga!
Och det är ingen tjuvstart för Bolt den här gången i alla fall, på en som det var på 100 meter. Han gör en ganska medioker start, Bolt, och fattas bara efter det som hände då. Walter Dix, amerikanen, går nästan lika med jamaikanen med 100 meter kvar att springa. Det är Bolt mot Dix, men det är Bolt som kommer. Nu kommer han i alla fall och Bolt tar ledningen. Bam, 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 Bolt går mot guldet här i Dago, precis som i Berlin, och han vinner där på 19.42! 19.42!
It was a really big pressure. I was a little bit nervous. I'm always nervous over 200 meters for some reason, but I think it's because of my favorite event and I love doing it so much. It was a little bit of pressure compared to that, but for me the start wasn't a pressure because all I had to do was sit and wait and that was it.
Det är ju en färgsättning av den totala upplevelsen och dramat, att det gäller att hantera även tjuvstarterna. Och när du gör en tjuvstart åker du ut. Det ökar ju bara dramatiken i de stora finalerna, må jag påstå. Sen kan inte jag förstå varför friidrotten ska ha så svårt att standardisera. Precis som simningen har. De går upp på startpallen i simning och sen så är det ju styrt av ett dataprogram exakt hur lång tid. Det är ingen mänsklig faktor, utan det vet ju alla om. Och när starten går ska det vara stilla. Är det inte stilla, då är du diskad. Så att då är ju alla stilla. Så det är liksom, om friidrotten bör ju kunna införa samma sak. Du vet att från att du hör färdiga så ska du vara still. Du kan inte flytta foten eller trycket eller någonting, utan du ska vara still, annars åker du ut. Då blir det ju mycket lättare.
Ja, men det är sant. Men det som är problematiken är att i och med att det snabbaste i simning är 50 meter, det går på drygt 20 sekunder.
Ja, de har 25 meter i det kortbane.
Ja, i och för sig, men i stora mästerskap. Men då... Och då är det helt enkelt så att anledningen att alla ska vara stilla, det är ju för att inte påverka någon annan. För om det är någon som rycker lite utan att flytta fötterna, så påverkar någon annan och tjuvstarta. Men simningen har ingenting av det här. Där lägger man inte någon sån aspekt. Jag vet inte vad du tänker om det, Miro. Finns det någon, skulle man kunna göra som Lasse inne på, en exakt tid? För det här är ju också så att i olika delar av världen så skjuter man olika snabbt. Det finns en kultur i Sydeuropa att skjuta på 2 sekunder. Sätt, bam, snabb, mycket snabbare än jag gjorde nyss. Medan svenska starters är väldigt måna om att alla ska vara stilla och det tar lite längre tid. Och då har de blivit vana med någonting annat ute i Europa och så blir det lite rörigt allting.
Nej, men alltså, där det görs bäst tider är ju där starten egentligen skjuter iväg dem väldigt, väldigt snabbt efter färdiga. Jag menar ju då på, om man har någon typ av standardisering så har du faktiskt möjlighet att träna på det. Dessutom kommer du foka på din egen start och inte lägga energi på att psyka motståndaren. Och jag har ju mängder av historier där man, jag vet inte, en del kanske är sanna, en del är skröna, va? Där man medvetet när man ligger i färdiga ställning trycker fram högeraxeln, vilket inte skulle ge utslag, men risken är ju då att motståndaren bredvid dig sticker. Och den sjukaste historien jag har hört talas om var ju då Christer Garpenborg, och det vet jag inte, han kan man inte lita på i alla lägen, men han påstår att han hade lagt sig i blocken, haft en skalbagge i handen, ställt den på banan bredvid. Skalbaggen knallade förbi händerna på han som var, du vet, han kom inte iväg alls.
Den förre svenska rekordinnehavaren på 100 meter.
Det är han som säger att han gjorde så, så att man kan inte lita på det, men det är en rätt rolig historia ändå.
Men alltså jag måste ju säga att den här som har fått uppdrag på Vasaloppet och meddelat stopp, stopp, ni ska tillbaka. Det tycker jag ju är, att det är en sak att skjuta skott och säga ni ska ni sticka. Det var det här massgrejen också, att om en sticker, sticker alla. Då hade det varit, det var ju mängder med människor som tjuvstartade där på 50-talet. Ja. Men tänk vad tufft att stå och hojta på. Jag kan tänka mig då, jag kan tänka mig att få beskedet. Det måste ju funnits komradio då, va, på 50-talet. Gjorde du inte det? När starten säger det här är tjuvstart, och så ropar han där. Hörru Sune, återkalla dem.
Ska vi verkligen göra det? Måste vi det?
Han står 200 meter bort liksom och känner aj, 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 de är några stycken. Nej, nu släpper jag ner honom faktiskt. Ja. Då kommer vi ta slut med podden i och för sig, för då kommer han börja gå runt här på parketten. Oj,
Ner med Torres och fram med kärlekspåsen. Efter att Lasse har hållit i Torres nu i,
ja, ni får, ni får inte plinga i klockan, för min byracka ligger och sover äntligen.
Byracka får man inte säga. Här är nu läget att dra. Varsågod, får du dra, Tommy. Det är, ja, det är inte så ofta du gör det. Här kommer en lott.
Det är en blå.
Osannolika, vad står det? Spurter.
Spurter, ja, precis.
Det är ju ofta trav faktiskt. Längst ut i banan, ja. Ja.
Osannolika spurter.
Ja, det är väl osannolika upplopp kanske. Ja.
Ja. Mm. Vi ligger ju nära friidrotten också här.
Ja, det var det jag tänkte på i första hand. Måste vara det kan vara Vasaloppet också i och för sig.
Ja.
Någon som spurtar starkt i skid.
Glans är sexa.
Det är en osannolik spurt.
Men vet vad ni gör? Kan inte ni hjälpa oss där ute, ni där ute som lyssnar på Sporthuset, och skicka till oss exempel på osannolika spurter som vi kan kärleksbomba i nästa vecka?
Vi har inte sagt god fortsättning.
Nej.
Det föreslår jag att vi gör.
Mm, god fortsättning. Och vi hälsar.
God fortsättning. Ja,
där satt den.
Och vi hälsar till alla hundar. Vad heter din hund, Thomas?
Sally.
Sally. Mm. Och Bosco? Och Torres och Smilla.
Och alla andra.
Och detta hundliv som vi hade i det avsnittet. Och
igen sig.
Ja. Då landar vi för nästa vecka. Ja. Färdiga!
Hej, hej!
Hej då!
Hej!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.